Nu befinner vi oss i en bokhandel, och i den här bokhandeln så vimlar det av böcker, och längre bort så finns det teknik och det finns pennor och det finns till och med datorer som man kan köpa. Vad har pennor, böcker, datorer, kalkylatorer finns det också där borta, minikalkylatorer. Vad har det gemensamt? Pennor, böcker, allt detta är, kan man säga, lagrade erfarenheter som vi människor gör. I en bok, här vilken som helst, så är det ord, tankar som är skrivna. Den här råkar handla om nattsvart, vad det nu är för någonting. Och den här handlar om det tredje tecknet. I den här boken så finns det tecken, bokstäver. Och de här bokstäverna och böckerna, de förmedlar någonting. De är länkar. Så när man läser en bok så är man länkas man till skönhetsupplevelse. Läser man historia så länkas man till historiska upplevelser. Läser man ekonomi som finns här, eller språk som ni ser här till sidan, så länkas man in till andra erfarenheter. Använder man en penna i handen så använder man ofta därför att man ska skriva någonting med den. Och när man skriver, formulerar en mening, så gör man det kanske för sig själv, för sin dagbok, men man gör det också för att förmedla någon till någon annan. Man skriver ett brev, en minnesanteckning som man vill delge, eller ett upprop eller någonting sådär. Alltså boken, pennan har en innebörd, en funktion. Och så har vi datorer här borta som är mer avancerad teknik av tecken och pennan. Och idag så säger vi att vi använder datorer väldigt mycket, men vi använder det i första hand faktiskt till att skriva med. När man använder de här redskapen som en bok, som ett språk, som en dator, som en sms, om man smsar, om man använder sin telefon till olika saker, så förmedlar man någonting. Och det kallar vi för att man medierar någonting, man överför någonting. Och det här själva överförandet ökar. Hur många av er har inte en tillgång till en dator? En. Du är unik än så länge.
Ja,
ja, ja. Hur många har inte tillgång till en telefon, mobiltelefon? Om jag skulle ställt den frågan för 10 år sedan, då var det kanske bara en som hade sagt, eller 15 år sedan, jag har tillgång till dator. Och det var nästan ingen av er som skulle säga att ni har tillgång till en telefon. Och det innebär att den här tekniken, den blir tillgängligare, och då använder vi den precis som boken här. Att boken kommunicerar någonting till oss, och när vi använder tekniken så kommunicerar vi med någon annan. Idag finns det hundratals miljoner användare av informationsteknik. Alltså hundratals miljoner. Vi har 5-6 miljarder på vår jord. Va? Och hundratals miljoner använder det mer eller mindre regelbundet. För 15 år sedan, om man frågade en elev i skolan, har du tillgång till en dator? Så var det några som räckte upp handen och sa, jo, vi har dator hemma. Så frågar man vad det var för någonting. Ja, då var det ofta ett datorspel. Frågar man 10 år senare, ja, då var det fler som räckte upp handen. Och då var det också några som hade datorer. 3-4 stycken var det för 10 år sedan. Om man frågar en skolklass, en förskolan, 6-årsåldern eller 18-19-årsåldern på gymnasieskolan, så är det i princip ingen som räcker upp handen och säger att de inte har en dator, eller tillgång till en dator. För 4 år sedan så hade var fjärde elev som var 15-16 år en mobiltelefon. Idag har faktiskt alla det. I stort sett alla. 96% har tillgång till en mobiltelefon. Så det innebär att kommunikationen ökar. Utbudet ökar hela tiden. Och i det här stora projektet då, som vi håller på att titta på, lärande och kommunikation i ett komplext samhälle, så betyder det här med kommunikation och lärande allt mer. Bland annat så är det så att allt arbete i arbetslivet blir mer och mer abstrakt. Alltså man utbildar ungdomar, man utbildar studenter vid universitet för en mer och mer abstrakt värld. En tekniker som jobbar inom processindustri, varvsindustri, alltså gammal varvsindustri fast det är processindustri då, eller på en kontorsverksamhet, jobbar alltid med något typ av verktyg. Och det här verktyget är ofta då digitalt eller datoriserat. Och i verktyget så finns ju väldigt mycket kunskap inbyggt. Nu glömde jag att ta med mig en kompass som jag hade hemma från 1910 som min pappa använde när han orienterade. Alltså den är då 95 år gammal, va? Och så hade jag tänkt jämföra den med en sån här modern kompass idag. Den gamla kompassen, den måste man liksom manuellt ställa in mot norr och så. Idag kan man ta en gyrokompass och liksom bara titta på den, så sker allting automatiskt. Man behöver liksom inte tänka så mycket om hur man ska använda saker och ting. Så man kan säga att världen och yrkeslivet blir mer och mer abstrakt. Och vad får det för effekter då på utbildning exempelvis? I Sverige finns det ungefär drygt 2 miljoner i utbildningssystemet. Från små barn till vuxna. Och de här 2 miljonerna förbereds och utbildas för ett samhälle som blir mer och mer abstrakt. Där tekniken tar över väldigt mycket av det manuella arbetet. Och ska tekniken ta över mer av det manuella arbetet, så måste man kanske då tankemässigt förstå mer av vad innehåller den här tekniken och hur hanterar jag tekniken. Och i synnerhet, hur lär jag mig hantera tekniken? Så det har skett en utveckling här bara på 20 år. En väldigt snabb utveckling. Med hjälp av den nya tekniken och de nya medierna. Boken ser ungefär likadan ut. Och när vi började titta på det här i forskningsprojekt för ungefär 10-15 år sedan, så sa forskare så här att ja, de här finns inte om 10-15 år. Och det är snarare tvärtom. Fler böcker trycks. Utan det skulle vara den digitala boken som tog över. Där hade man fel. Hur många av er är ute på nätet regelbundet? Det är nästan allihopa. Vet ni att för 16 år sedan så fanns inte det överhuvudtaget. För 16 år sedan fanns inte det här World Wide Web. Web som det heter då. Det kom alltså för 16 år sedan och sen började successivt göra intrång. Och det innebär att en stor del av vår kommunikation sker på helt andra sätt. Utbildningsväsendet handlar då om att förbereda barn och ungdomar mer om att hantera teknik. Att lära sig att arbeta med abstrakta redskap i abstrakta miljöer. Och också då att söka hantera information. Och det här projektet då som läggs här ute nu på pedagogen, där vi är ett antal forskare. Vi ska ju liksom studera detta under 10 år, vad det får för effekter. Vi vet väldigt mycket allredan. Och de minuter som jag har kvar, så tänkte jag säga någonting om det. I Sverige så lägger vi ner ungefär 3-4 miljarder, vilket säger kanske inte så mycket, men det är ganska mycket pengar, på att utveckla, inte att genomföra teknik, utan att utveckla teknik för skola och utbildning. Och vi börjar också inom de här 3-4 miljarderna genom forskning veta ganska väldigt mycket. Vi vet till exempel att utbildning idag tränar en del elever att bli väldigt duktiga att hantera information och förbereda sig för en abstrakt värld. En abstraktare värld. Och vi vet samtidigt att i denna förberedelse finns det också en stor elevgrupp, både i grundskolan och gymnasieskolan, men till och med också på universitetsnivå, som hamnar efter. De lär sig liksom, de lär sig mekaniskt hur man hanterar det. Vi säger ibland att de har utvecklat en datorkompetens. Och det tror jag ni har allihopa här, mer eller mindre datorkompetens. Alltså hur man trycker på vilka knappar och hur man för fram information. Men det man kallar för informationskompetens. Att söka information. Att bestämma vad man ska ha. Att sortera bland allting man kan hitta. Att lyfta fram det som är väsentligt för det man vill lära sig eller man behöver lära sig. Eller det man behöver använda i sitt yrkesliv. Dra slutsatser av detta. Och faktiskt också kunna ifrågasätta detta. De momenten är barn, ungdomar, men också faktiskt lärarstudenter och studenter vid andra områden vid universiteten ganska dåliga på. De är inte lika bra på dator som på dataanvändandet. Så det kan man säga att vi har ett stort problem, och det kallar man med ett eget ord för informationsliteracy, alltså informationskompetens. Och en stor del i det här projektet handlar om att försöka förstå hur skapar vi förståelse. I ett projekt som jag hade för några år sedan, så skrev en lärare på årskurs 9, där vi följde eleverna och lärarna under långa perioder, så skrev han så här: hur uppstår internationella konflikter? Och så satt det då 25-30 elever Och så visste de att med hjälp av sin dator så skulle de söka kunskap om internationella konflikter. Och så bestämde de sig att de skulle ta Palestina, Jugoslavien, före detta Jugoslavien, Nordirland och England. Och så gick de in. Och så sitter det kvar en kille som jag filmar med hjälp av videokamera och sen intervjuar. Och så skriver han in med sina fingrar på tangentbordet. Hur uppstår konflikter? Och så går han in i en sökmotor som alla ni här inne tror jag som heter Google. Ni känner till vad Google är. Och för 4 år sedan när vi började med det här projektet, då fanns det 4 miljarder möjliga träffar. Alltså man går in och söker någonting så fanns det 4 miljarder. Idag finns det över 9 miljarder träffar. Alltså man kan hitta 9 miljarder olika saker på den där sökmotorn. Då skriver han in den här killen, kallar honom för Arvid. Skriver han in då, hur uppstår internationella konflikter? Och så rasslar det till på bildskärmen. Och så får han då, hur var det första ordet han skrev? Och då får han massa som börjar med hur. Och så ser han Ben-Hur. Ben-Hur, och så tittar han på Ben-Hur. Han har ingen aning om vad detta är. Och så läser han gladiatorspel i Rom på antiken. Och gladiatorspel, romantiken, gladiatorspel har ju med konflikter att göra. Så då går han in där på den sidan. Och så gör han som 7 av 10 elever gör både i grundskolan och i gymnasiet. De samlas som ekorrar. Alltså då samlar han och så lägger han detta i en mapp som det heter. Och så börjar han skriva om Ben-Hur. Och så går han in och läser och så räcker han upp handen och så frågar han så här. Charlton Heston och Elizabeth Taylor, var kommer de ifrån? Det känner ni igen. Den här killen, han är ju förlorad. Han har ingen aning var han är någonstans. Han skulle skriva om Israel, Palestina eller Nordirland, England eller om före Jugoslavien. Det är en berättelse. Jag skulle kunna berätta 100 berättelser där elever ställs in för sådana utmaningar. Och det gör du också, tror jag. Eller hittar ni allting direkt ni söker? Det är den ena bilden och det här håller vi på att undersöka. Hur går detta till och vad är det då för lärande som sker hos elever när de söker information på det här sättet? Och då kan man säga att överallt i samhället som man dragit det är ungefär som en sån här lina på de här gamla toaletterna. Det flushar till. Och så har vi datorer över stort sett alla skolor i världen idag, faktiskt mer eller mindre. Det är Afrika som är kvar. Kina har, Indien har, Sydamerika har, USA och Europa. Det är Afrika som är kvar att så att säga föra in datorer på. Sen är det så att i alla utbildningsmiljöer finns detta. Men ingen har ställt, eller ingen har väl många gjort, men ingen har så väldigt få gått in väldigt seriöst försöka förstå. Hur går barn och ungdomar tillväga när de försöker lära sig detta som finns? Och det är en sån fråga där som vi arbetar med. Och det är också i vuxenlivet. Hur går man tillväga när man får en ny uppgift som sekreterare eller som jobbar med processteknik? Eller om man jobbar i ett mediaföretag eller arkitekt när den nya tekniken kommer in? Vad är det som styr? Är det tekniken som styr eller är det människan som styr tekniken? Och sist en annan liten berättelse som vi ser också i en mängd olika studier som är också en delfråga i det här projektet. Då kan ni se 6-åringar, 5, 6, 7-åringar, till och med 4-åringar som sitter och lär sig skriva på sin dator. När min dotter som är idag 25 år, när hon var 5, alltså för 20 år sedan, 1986, då höll jag på med ett projekt om datorer. Och då lärde jag henne skriva på dator. Hon var bara 5 år. Jag lärde henne, alltså hon kunde inte, utan jag lärde henne att visa hur hon skulle trycka på tangenter. Och så kommer min mor hem, alltså min dotters farmor. Och så ser hon dottern, sondottern sitta där, 5 år gammal vid en dator. Och så blir min mor alldeles förtvivlad. Hur ska den här stackars barnet tvingas in i denna tekniska värld? Det är 20 år sedan. Idag om en 5-åring sitter vid en dator så är det självklart, det är naturligt. Och vad som är intressant som vi ser i olika forskningsprojekt är att det är faktiskt så att många barn, en stor andel barn, lär sig att skriva betydligt bättre med hjälp av en dator. Alltså de lär sig att skriva rättare, de lär sig att skriva längre, de lär sig att skriva mer intressanta berättelser redan när de är 7 år. Men vad de missar då, det är ju liksom med pennan i hand och skriva snygga bokstäver. Och då ser vi också en utveckling här i skolsystemet att elever börjar förlora förmågan att skriva för hand. De lär sig att skriva versal och gemene textade, men inte flytande. Och då blir väldigt många upprörda. Det är fruktansvärt. Det måste återgå till pennan. Å andra sidan, nu är tekniken där barnen lär sig snabbare. De tycker det är roligare. Då finns det en rolig historia som jag ska avsluta med. Ett annat projekt några år senare, där vi följer just 6-åringar och 7-åringar, hur de lär sig skrivutveckling och läsutveckling med ny teknik. Alltså lärande, kommunikation i en mer komplex värld. Då sitter det 2 pojkar jämte varandra vid tangentbordet. De går i 1:a klass. Och så ska de skriva en berättelse. Och så sitter de och tittar på tangentbordet. Och så tittar de på varandra. Och så tittar de på tangentbordet. Och så säger den ene: alltså de vuxna är konstiga. För först har vi lärt oss alfabetet. A, B, C, D i en viss ordning. Och sen har de kastat omkull alla bokstäverna på tangentbordet. Huller om buller, säger de. Och så sitter de och diskuterar. Så säger den andra killen så här: ja, det har de nog gjort det för att de vuxna har fingrar som tänker. Fingrar som tänker. Och då är det mycket de här pojkarnas uppgift att försöka ta reda på det här. Hur går man tillväga för att skriva? Alltså hur lär man sig sina fingrar att tänka vid tangentbordet? Och det kallar vi då utifrån den här forskningstraditionen att man lär sig att delta i en praktik. Man lär sig att bli delaktig i hur man ska skriva. Inte bara att man lär sig skriva, utan man blir också delaktig i den vuxnes värld som är helt annorlunda konstruerad. Nu skulle jag haft ett tangentbord här, men ni vet ett tangentbord, hur det är konstruerat. Och vet ni varför bokstäverna sitter som de sitter? Men vilken logik sitter de? Är det bara slumpmässigt? Du är gammal sekreterare? Bra. Det var nämligen så att de skrivmaskiner som utvecklades på 1600-talets slut, de gamla skrivmaskinerna, så var det hävarmar. Och då räknade man fram att de hävarmarna som använde 1600-talets slut, alltså 400 år sedan, de hävarmar som var mest frekventa, alltså som de bokstäverna som tryckte på pappret, de fick man ju sätta långt ifrån, alltså inte de korsade varandra och hakade i varandra. Så tangentbordets konstruktion är 400 år gammalt och hänger samman med just att inte de här armarna ska korsa varandra. Idag är det ju, om man lyfter på tangentbord, så är det bara små lödningar, alltså som man träffar. Men fortfarande, och det ingår också i det här projektet, att försöka förstå den eftersläpning som sker. Alltså tekniken är inte gjord utifrån de behov som finns. Vet ni? Det finns inga tangentbord gjorda för barn. Det finns inga tangentbord gjorda för små fingrar. Det finns inga möss eller musar gjorda för små händer. Och det finns inga bildskärmar som är gjorda så att man kan samarbeta jämte bildskärmen. För det gör nämligen 8 av 10 barn och ungdomar när de är i skolan idag. Oavsett om det är Europa eller om det är utanför Europa. Så bygger det fortfarande på gamla, man tittar på en bildskärm, man använder vuxnes och den vuxnes. Alltså arbetsplatser är gjorda för de vuxna. Det ingår också i det här projektet, lärande och kommunikation i en komplex värld. Så, nu har jag pratat mer om vad jag skulle. Det var bara en inblick i de forskningsfrågor som vi arbetar med vid pedagogen för närvarande. Tack ska ni ha. Tack.